Via Play F1 Podcast, tillbaka igen efter Portugals Grand Prix. Ett avsnitt som vi kort och gott har döpt till 92. Och det är ju självklart att vi ska prata väldigt mycket om Lewis Hamiltons 92:a seger. Som alltså är den gången han går förbi Michael Schumachers tidigare rekord på 91. Mycket statistik här inledningsvis. Men hur ska man se på Lewis Hamilton genom Formel 1-historien? Det är ju en intressant fråga. Och går det ens att jämföra mellan olika eror? Det är ju en evig fråga som man pratar om väldigt mycket och ofta. Vi fortsätter med det idag också. Vi pratar om själva racet givetvis, som var en intensiv historia, framförallt i inledningen. Och det var inte helt lätt att hålla koll på allting som skedde där samtidigt. Vi delar ut tummar upp och ner givetvis, men vi ska också ta en liten snabb sammanfattning av årets IndyCar-säsong som rundades av i St. Petersburg i söndags med Scott Dixon som mästare för sjätte gången. Det var mycket motorsport den här helgen som var, eller hur, Erik Stenborg?
Ja, det var det. Det var Formel 1, MotoGP, det var och IndyCar såklart. Sen var det säkert massa annat också.
Just det, det var det ju såklart. Men framförallt för vår del var det ju Formel 1 då, och Portugals Grand Prix. Man hade ju sett fram emot den här helgen på Portimão, för att banlayouten är intressant, det måste man ändå säga. Det som sabbade lite för oss tycker jag att de hade lagt om asfalten. Det blev inte riktigt så som jag hade förväntat det. Jag tycker i alla fall det, för det är roligare att se bilar som har lite greppen bara halkar omkring. Sen kanske det bjöd på bra underhållning i alla fall. Vad säger du?
Ja, men det är väl det. Ska vi nästan landa i det där direkt då? Det är svårt att bortse nu ifrån att nya banor som kommer in, som antingen aldrig används som Portimão eller kommer in för första gången på länge, när det inte finns data och allting sånt där, då har vi liksom konstaterat flera gånger tidigare om att man kan simulera så mycket i Formel 1 idag så att det är inget problem för teamen. Men jag tycker liksom med nu tre banor som facit, alltså Mugello, vi har Nürburgring och nu Portimão, så kan man konstatera att det ger en extra dimension i alla fall, för man vet ingenting. Jag tänkte på förra veckan, så var Ted Björk med och säger att det är så sjukt bra grepp i den här banan, och det var ju precis tvärtom för att de hade lagt om asfalten. Och det är klart att teamen visste om att det hade asfalterats om, men på något sätt så är det ändå så, du vet, det blir oförutsägbart helt enkelt.
Sporten, Formel 1-sporten mår bra av lite curveballs emellanåt som gör att man får jobba lite hårdare för att komma till rätta med det. Det vi dock ser är ju att en bra bil är en bra bil oavsett förutsättningar i det avseendet. Men det kastar upp bollen lite grann och det ger ju en viss oförutsägbarhet åtminstone. Men i dagsläget är ju Mercedes och Max Verstappen så pass överlägsna resten av startfältet att därvid lag så blir det inga förändringar oavsett vad man skickar mot dem så att säga.
Nej, och det är där jag tänkte ställa en till fråga till dig då, och det är, var det här säsongens bästa race? För jag har sett att många har tyckt det.
Ja, säsongens, ja, det kan det väl ha varit tycker jag. Jag tycker inte det var det sämsta i alla fall, den saken är helt klar. Nej, för att svara på din fråga så var det ju ett år i alla fall. Problemet är att man kan ju inte dra sig till minnes eller jag har i alla fall svårt i mitt minne att komma ihåg sådär snabbt på om det är något annat som har varit bättre. Jag har väl liksom, nu sitter jag för nära racet som var i söndags för att liksom sortera ut det bland alla andra, men visst var det ett väldigt, väldigt bra lopp, det får man väl ändå säga. Det var många olika saker som gav ett väldigt bra race tycker jag, inte minst en massa individuella prestationer som man sällan ser av det här slaget, som i och för sig då neutraliserades så småningom, men som i vissa fall då ändå ett första varv till exempel för Kimi Räikkönen som gav honom ett kanonläge att åtminstone slåss om en VM-poäng, vilket han aldrig hade gjort om man från den startpositionen hade bara hade gjort det vanliga jobbet inom citat.
Mm. Ja, men, och grejen är så här, när jag gick ifrån studion i söndag så kände jag så här, fan vilket bra race det var. Och så, när man ser då att folk skriver så här, vilket fantastiskt race på Twitter och så vidare, då var jag så här, ja det var nog det. Och sen så tänker man efter, nej men Hamilton vann med 25 sekunder, det var ingen fight liksom, det var ingen, och jag menar det har vi sett många gånger tidigare, men jag tänker ändå på att här, det var topp tre varvade majoriteten av fältet och alla egentligen utan Leclerc, va?
Ja, det var de fyra första som var på ledarvarvet, stämmer.
Mm. Men då var det ändå ett bra race. Men jag skulle säga, för att svara på min egen fråga, då skulle jag säga att nej, Det var inte säsongens bästa race.
Ja, nej, det var kanske inte säsongens bästa race, även om det hade detaljer som var väldigt, väldigt bra. Inte minst ett extremt intressant första varv.
Då gör vi oss redo, hörni. Grön flagg från kön och då kan vi tända lamporna. Två är tända, den tredje, den fjärde och den femte. Portugals Grand Prix är iväg och nu ska vi se vem det är som gör den bästa starten. Det ser ut som att det är Hamilton som har greppet i alla fall. Och Verstappen uppe och nosar på Bottas som blir lite inklämd där när Leclerc är uppe och kollar lite igen. Bottas är nere på en tredje plats men ser ut att kunna bromsa sig upp förbi Max Verstappen igen genom kurva tre. Verstappen får ta en väldigt lång resa och kommer ut i gruset lite grann, tappar traction. Oj, och där är de ihop lite grann, han och Sergio Perez. Perez vänstra framhjul ser ut att ha fått en liten smäll där, va?
Ja, jag undrar varför inte Max Verstappen stängde dörren in i kurva 3. Han hade chansen att göra det. Här tappar han ytterligare platser.
Ja, jag undrar om Verstappens bil är hel efter det där som hände. Vi får se lite grann om han kommer igång ordentligt här nu. Men det är stökigt inledningen för Max Verstappen som vi trodde var den enda som skulle kunna utmana. Samtidigt som Bottas går förbi Lewis Hamilton. Och det är nog lite grann regn här på första varvet. Max Verstappen är på hugget igen. Nu har vi alltså Carlos Sainz uppe på tredje plats och han är uppe och attackerar nu på Lewis Hamilton som är väldigt långsam och jag tror att det regnar. Det syns på kameralinsen också och Hamilton är väldigt försiktig här under första varvet.
Inte van att se Lewis Hamilton ta det så lugnt på öppningsvarvet. Han blir ju omåkt här på flera ställen.
Carlos Sainz alltså uppe på andra plats bakom Valtteri Bottas som känner sig mer bekväm här i inledningen. Även Lando Norris upp och nosar lite grann. Max Verstappen kämpar på. Och Räikkönen är uppe närmast bakom också, Charles Leclerc. Han har gjort en ruggigt bra inledning här, Kimi Räikkönen.
9 platser upp för Kimi Räikkönen alltså. Han måste ha haft väldigt bra körning genom de första kurvorna.
Här kommer Leclerc nu och tar sig upp jämsides med Max Verstappen. Och så kommer Kimi som är snabb som rackan här i början. Väldigt bra fart på Kimi Räikkönen och det är en sen inbromsning för Leclerc som har svårt att hålla sig kvar på banan där. Räikkönen upp en placering till. Albon halkar av banan lite grann och det är rörigt nu när det stänker lite grann och det är väldigt låg greppnivå just nu.
Ja, Leclerc tappar ytterligare en plats. Det är Daniel Ricciardo som går om och det är jobbigt på mediumdäcken. Helt klart, Bottas fortfarande i ledning då, men han är pressad.
Just det, och Kimi Räikkönen upp och attackerar nu även på Max Verstappen upp i kurva 5. Hoppas de höll sig ifrån varandra där. Samtidigt som Bottas är passerad och vi har en ny ledare i Carlos Sainz.
Ja, det är mjuka däcken. Det är lättare att få igång de mjuka.
Ja, och det var det här som jag ville ha med. Jag ville ha med kommenteringen från första varvet. För jag tycker det är ganska intressant. Att jag tänkte på det redan. Jag satt i kontrollrummet och lyssnade på det här. Och liksom försöker på något sätt vara så här. Det är du och Rickard som kommenterar själva såklart. Men att man försöker liksom hålla, vara ett extra par ögon. Men jag tycker liksom, och det tycker jag kommer fram också i kommenteringen, att det finns en metod för er att kommentera ett första varv, att du kanske tar lead och sen så när det väl lugnar ner sig då kommer Rickard in, men det händer så mycket hela tiden så att det blev nästan som att så här, jag visste inte heller var vi var någonstans i racet, och jag tycker reaktionen på att Carlos Sainz går upp i ledning var, jag ska inte säga avmätt, men den var liksom jaha, du vet här,
det mer än lite sån förvånat.
Grej. Ja, och där tänker jag bara, det vore kul att höra din input på hur ni brukar lägga upp ett första varv.
Nej, men ett första varv är ju precis som du säger, det är ju en till att börja med så räknar man in lamporna och det slocknar och det går iväg och sen så försöker man då hålla koll på, jag och Eje gjorde alltid upp om att jag tog hand om första halvan och Eje sa jag tar andra halvan. Så hade vi varsin halva av startfältet att hålla koll på, men man är väldigt mycket i händerna på tv-produktionen, hur bra och hur väl de lyckas följa skeendena under ett första varv. Det tycker jag väl i och för sig att de hängde med på någorlunda under det här första varvet i Portugal, och det är ju inte lätt att välja ut var man ska gå hela tiden. Det här är, vi snackar ju tiondels beslut verkligen att gå från en kamera till en annan och att kameramännen är med på noterna. Och ska du gå till onboard och så vidare. Va? Och det var ju det som gjorde att man blev, det hände så mycket fram tills dess att Carlos Sainz tog över ledningen. Så när vi kom på ledaren och jag tittar på Lifetime och inser att fasen, det är ju Sainz som leder. Så jag sa, vi har en ny ledare i Carlos Sainz. Så här. Mm. Då var bara så här, oj, vad hände egentligen? Mm. Och det tar ju lite tid innan man har landat i allting. Det är ju rätt skönt när det första varvet är överstökat på det vis. Det kan ju vara så otroligt intensivt och sen så får man liksom sätta sig ner och okej, nu börjar vi kolla på racet där. Får vi se vad som händer.
Mm. Nej, men det var ett sjukt första varv, och bara just alla detaljer också. Att, för det är inte bara att så här, man såg att Hamilton tappade fart lite där i mitten, utan det var någonting annat också. Utan det kommer liksom Kimi Räikkönen klättrar från 16:e till 6:e plats på ett varv. Jag menar, det var ni på. Det hör man ju i kommenteringen också. Men ändå liksom att reda ut var allting hamnade. För det var ju någonting som inte fungerade för majoriteten av förarna i det läget.
Ja, och det var ju för att det regnade, kort och gott. Och några var på medium, några var på soft. Men vi såg ju också skillnaden mellan de som körde soft. Jag tittade igenom just Kimmys första varv en gång till här för en liten stund sedan och konstaterade att han bara flyger förbi Daniel Ricciardo som också är på röda däck. Nu hade visserligen Kimmy nya röda och Ricciardo hade tre varv skrubbade. Och om det gjorde någon skillnad i inledningen. Men jag tror också att det är inställningen förarna har till de förhållanden som rådde under första varvet som väldigt mycket spelar avgörande roll för hur fort de vågar satsa och våga in i situationerna. Jag tänker på Lewis Hamiltons kommentar efter racet. Han sa det, jag tog det sjukt försiktigt i början. För jag tänkte att jag kommer sen. Det kommer att ordna sig sen. Mm. Och det är ju många som har påpekat det, hur han lite mer old school den här gången tänkte lite annorlunda runt omkring det här racet som han ändå till slut dominerade. Han körde däcken på ett mycket, mycket effektivare sätt än vad Valtteri Bottas gjorde. Och liksom, han klädde av Valtteri Bottas, skulle jag säga, i söndags ordentligt. Mm.
Och då kommer vi till det här. Nummer 92. Hamilton vann alltså sin 92:a seger, 25 sekunder drygt före Bottas i mål, trots att han legat efter i alla träningar och stora delar av kvalet. Och det var ju någonting som man sa efter kvalet också, att det här är liksom kanske min främsta styrka det här året, är just att när det verkligen gäller, då kan jag gräva djupare än någon annan. Och jösses vad han kunde det. För jag tänker till och med där att han tappade ledningen, inte bara till Bottas utan även till Sainz. Sainz var väl en formalia i långa loppet. Men jag tänker bara på hans däckshantering som du nämnde. Alltså, han var ju liksom, han hade ju 15 varv till godo på Bottas, någonting sånt där.
Ja, och sen verkar det som om däcken kom och gick lite grann, för Bottas hamnade ju i en fas just i det läget när han blev omkörd av Lewis Hamilton, när han inte hade någon fart överhuvudtaget. Men sen verkade däcken komma tillbaka igen och han lyckades åka ungefär samma tempo som men sen hade även Valtteri lite strul, han fick något varningsmeddelande på dashen som säkert stör. Och blir man störd 2-3 gånger under några varv, där försvinner, kan det lätt försvinna 3-4 sekunder utan problem om man måste hålla på och fibbla med annat än att köra bilen. Så att han kanske hade lite sådana grejer också som stökade till för honom. Han var lite ojämn där under en period varvtidsmässigt. Han orkade inte åka på de här låga varvtiderna på samma sätt som Lewis Hamilton gjorde.
Mm. Men du, då ska vi landa lite i den här 92:a segern. Han har alltså nu en seger mer än Michael Schumacher, men lika många som Alain Prost och Ayrton Senna tillsammans. Prost har 51, Senna 41, därav 92. Det är ju rätt sjukt om man tänker på liksom, Senna och Prost, lika många segrar tillsammans. Han har mer segrar än han har andra och tredje platser totalt sett. Och just nu också 45 raka poängplaceringar. Ingen annan förare har fler än 27 raka. Så han har 45 stycken alltså. Han har också nu vunnit på 28 olika banor. Det är också ett rekord. Och dessutom då 97 pole positions. Det är väl drygt, vad är det, 35 mer än Schumacher har. Och egentligen den mest intressanta frågan är, var kan det här sluta? För jag menar 92, det var, jag menar, under den här säsongen så har det varit väldigt tydligt att han kommer att slå den någon gång. Men var stannar han?
Bra fråga. Jag tror ju gott och väl över 105, 107. Det beror ju alldeles på hur länge han kör och hur länge Mercedes orkar vara konkurrenskraftiga. För det är väl ingen tvekan om att Mercedes har väldigt, väldigt stor del i den här statistiken som Lewis Hamilton nu kan presentera. Men han har ju återigen inte varit ensam om att köra Mercedes-bilen under alla de här åren som han har varit oerhört framgångsrik. Så det är inte hela sanningen. Ja, det är sanningen så tillvida att man kan inte göra de här siffrorna utan att ha väldigt, väldigt bra bil att köra med. Men som sagt, han har ju haft rätt goda förare vid sidan av sig också i form av Nico Rosberg och Valtteri Bottas. Men de kommer inte ens i närheten av Lewis Hamilton i samma framgångsrika facit. Trots att de har haft samma chanser då.
Och det här som också grejen, att om man tittar på Schumacher då, som kanske ligger närmast hans på grund av hans 91 segrar. Jag tror att han tog 72 segrar för Ferrari och jag tror att Hamilton har 72 eller 73 för Mercedes.
Stämmer nog,
ja. Så att, jag menar, det är ju samma logik där. Så att jag menar, visst, han hade inte vunnit utan Ferrari, men Hamilton vinner inte heller utan Mercedes. Men så är det ju bara. Det kan man ju inte ta ifrån någon.
Nej, men så är det ju, Erik. Det går inte att ta det ifrån någon. Man måste helt enkelt ha rätt förutsättningar för att vinna överhuvudtaget. Va? Och jag tycker Carlos, eller det var Lando Norris kanske som sa det, tycker jag är intressant här efter loppet, att Lewis kommer att vinna väldigt, väldigt mycket mer. Han har egentligen bara två bilar som man behöver slå, som man behöver jobba för att slå. I övrigt så är det ju ingen match. Och det syntes ju också tydligt i racet senast när Carlos Sainz ledde där en stund, att det är liksom inga problem. De kan få några bilar framför, det gör ingenting på de flesta banor i alla fall. Problemet för Mercedes är ju när de hamnar lite väl långt ner och hamnar i trafik, precis som alla andra. Då är det inte bara att swisha förbi. Men som det var senast, så var det ju inga som helst bekymmer för Lewis Hamilton att reda ut det.
Men utöver det här då, så leder han nu VM med 77 poäng före Bottas. Alltså mer än 3 segrars marginal i det här läget, med 5 race kvar att köra. Så han är inte världsmästare på pappret, men i praktiken. Det enda som egentligen kan stoppa honom nu är att han inte skulle kunna ställa upp av någon anledning. Och då behöver han ju inte, jag menar, det räcker ju inte med ett race att han blir sjuk i covid och måste hoppa över ett race. Men däremot, det är klart att han bör vara försiktig med... ja, den här smittan också såklart. Men ja, det finns ju ingenting som talar för att Bottas skulle kunna ta sig förbi Hamilton.
Nej, det gör det verkligen inte. Och kanske framförallt gör inte det på banan. För att Bottas är inte på den nivån att han kan göra någonting åt Lewis Hamilton. Och det kan vi inte snacka bort. Det har varit samma tendens i år som de andra åren han har fått stryka Lewis Hamilton. Han är med lite grann. Men sen får han liksom som en magpumpare och sen tappar han allting. Och han är inte alls lika konsekvent snabb på banan som Lewis Hamilton är. I sina bästa stunder precis lika bra som Lewis Hamilton var. Men allt som oftast nått eller några snäpp långsammare. Men gör fortfarande ett perfekt jobb för Mercedes del. Och är en superb lagspelare där, så tillvida att han tar de poäng som krävs för att de hela tiden ska säkra konstruktörstiteln. Så han är en perfekt rollspelare, skulle jag säga, fortsatt, precis som vi har varit inne på många gånger tidigare.
Mm. Du, rent statistiskt är ju Lewis Hamilton nu bäst i historien, och då räknar jag in hans 7:e VM-titel som kommer inom kort, skulle jag gissa. Men det talas ju alltid om svårigheter att jämföra förare från olika eror. Så jag tänker så här, låt oss inte göra det. Men min fråga till dig är, hur ser du på hans avtryck i F1-historien? Och om man då bortser från statistiken och mer fokus på hur han påverkar F1 som sport genom liksom hans person?
Ja, vad ska vi, hur har han påverkat F1-sporten genom hans person? Jo, men han, för det första är det ju så här att alla de här förarna som har varit superdominanta genom historien har ju varit det av olika anledningar. På Schumachers tid, så han blev mer mytomspunnen, tycker jag, för man fick ju aldrig träffa honom. Vi fick ju aldrig se honom, knappt se honom bli intervjuad under de framgångsrika åren som han hade. Det var ju ensamrätt för vissa tv-bolag på honom som mediepersonal, att framträda i media. Numera har man ju sån enorm tillgång till förarna, både genom deras egna sociala medier men också mediemässigt rent allmänt. Nu går det ju faktiskt att få prata med Lewis Hamilton och få höra vad han tycker om sig och saker och ting. Så det har ju gjort en stor skillnad, tycker jag, i Hamiltons möjlighet att påverka sin omgivning då, runt kring sporten som sådan, men också kring sin person då, i det som han tycker är viktigt vid sidan av. Och det är ju, det tror jag är någonting som man kommer att komma ihåg väldigt tydligt. Och för mig är ju min relation till Schumacher, för det är han som är närmast, det är honom det är enklast och närmast att jämföra med, så har jag ju den bara rent sportsligt utifrån vad han gjorde bakom ratten. Både när det gäller mindre bra saker, men framförallt de bra sakerna. Lewis Hamilton har man som sagt lite mer koll på då man får möjlighet att träffa honom på ett annat sätt. Och det är väl det som är skillnaden mellan de här två när man jämför deras fotavtryck i Formel 1-historien.
Mm. Jag skulle lägga till någonting mer gällande Schumacher. Det var ju just att han var ju så känd för sin så här nästan totala hänsynslöshet mot... eller liksom vinna till varje pris, att det var den här grejen som och det upplever jag inte riktigt på lika, ja, det är inte likadant med Hamilton, känns det som.
Nej, det kan jag hålla med om att det inte är. Men samtidigt, då kommer vi tillbaka till det här. Vi fick ju aldrig höra Michael Schumacher förklara varför saker och ting hände eller någonting så. Inte som jag minns det i alla fall. Visst, han var ju med på den här presskonferensen vid ett bord efter racet hela tiden, för han var oftast där. Mm. Men i övrigt så var det ju inte några djuplov, det var inga one-on-ones. Det var liksom inget sånt som vi i Sverige i alla fall fick ta del av. Och inte heller producerades en massa annat som låg på nätet som man kunde följa. Det finns en del, va? Men inte i närheten lika mycket som när det gäller Lewis Hamilton. Och jag vet inte om det hade gjort någon skillnad för hur man ser på det här som är då en vedertagen sanning lite grann, att Schumacher var väldigt hänsynslös på många sätt. Jag har ju däremot många andra vittnesmål om hur generös han har varit, framförallt inåt mot teamet, lojal. Han har hjälpt många andra vid sidan av. Han har ju många andra såna fina, empatiska sidor. Men just sportsligt så var han nog en väldigt, väldigt tuff förare som ville vinna till varje pris. Och det tog sig lite tokiga uttryck emellanåt då.
Mm. Grejen är att jag är nästan så här... Men jag tänker bara... Det här är ju en hypotetisk fråga, såklart. Eller inte baserat i verkligheten. Men jag tänker liksom, hade han haft sin storhetstid nu, så ser jag honom mer som en Vettel än en Hamilton, om man tänker på engagemanget utanför banan runt just med Black Lives Matter, miljön, att vara vegan och allting sånt där. Och det är väl, Hamilton är väl ett barn av sin tid, så att säga, så att det har väl format honom också. För att jag menar, i början av hans karriär så var ju han lika dan som Schumacher, för att det var liksom väldigt svårt att se några skillnader mellan förare, för att Formel 1 var på ett annat sätt då, och sociala medier fanns inte på samma vis och så vidare, så man vet ju inte såklart. Men det är helt klart att Hamilton vill ju mer än Formel 1. Jag menar, i Schumachers fall så känns det som att det var Formel 1 som gällde för hans del, och han gjorde inte så mycket i övrigt. Jag menar, sett till, och då menar jag inte bara politiska engagemang, utan generellt sett, hur han syntes utanför banan. Han var ju en väldigt privat person, lite likt som Vettel är.
Just det, och det är en väldigt bra liknelse, tror jag, att Schumacher hade varit ungefär som Vettel är idag i den här tiden. Det är inte alls säkert att han hade något... Vettel har väl knappt några sociala mediekonton överhuvudtaget, och lägger ju verkligen ingen större vikt vid det överhuvudtaget. Och jag tror att Schumacher hade varit exakt likadan om han hade varit den som Hamilton är idag under den här tidseran, så att säga. Det är nog en bra analys.
Mm. Du, ska vi släppa Hamilton för en enda sekund och ge honom, eller ska vi avsluta det hela med att ge Hamilton en tumme upp?
Ja, det måste man väl ändå göra, och den här tummen upp tycker jag är ännu mer befogad efter det här racet senast då, just med tanke på hur han tog sig an racet rent generellt, och hur saker och ting blev efter det första varvet. Hur han hanterade kvalet till exempel för att bärga den där pole position. Hur han jobbade på ett lite annorlunda sätt. Visade på flexibilitet som man kanske inte är van att se från just Mercedes. De är ju väldigt förberedda alltid och färdigsimulerade till allting, va? Men här jobbar de lite annorlunda den här gången, och Lewis Hamilton är den som fick ut mest av det i förhållande till sin teamkamrat och resten av startfältet. Va? Så att där ska jag tycka ha en ytterligare en tumme upp för just den delen av det. Att han är snabb och vann racet och hela den där grejen, det har han ju bevisat så himla många gånger tidigare. Va? Men det här var lite annorlunda approach, tror jag, från Lewis Hamilton den här gången.
Mm. Och någonting att notera, eller något som jag noterade i alla fall, var att Sergio Perez, tror jag, fick driver of the day och inte Lewis Hamilton när han tar sin 92 seger och vinner med 25 sekunder. Jag tycker ändå att det säger någonting om dominansen som Hamilton också har nu. Han är självskriven där uppe, och det är därav mer intressant att Perez tog sig upp från den där startkraschen som han var med om och slutade på en bra position än att vinna sin 92 seger.
Jo, men så är det ju. Jag menar, det är ju förväntningar som styr. Det här är ju en väldigt subjektiv bedömning till att börja med. Det är ju var och en som sitter och kollar på dig. Vem ger dig någonting i racet? Och då får man väl ändå säga att Perez blir ju lite underdog. Det han råkar ut för på första varvet, krigar sig tillbaka, har en grym fight med både Gasly och Sainz på slutet, och till och med så att han går nästan lite grann över gränsen där i sina försök att försvara sig, hela den biten. Det är klart att det anslår mer än att som Lewis Hamilton, vad blev det nu, hur många segrar han tagit i år? Är det 10, 8, 9, 10 någonstans? Jag menar, det är ju förväntade grejer han gör. Men de är ju inte mindre bra för den skull. Men det är förväntade grejer, och därför så blir man ju inte driver of the day på det sättet. Och sådana där omröstningar är ju egentligen inte speciellt mycket att bry sig om. Utan mera bara en kul grej. Jag menar, Max Verstappen har väl fått det många gånger, kanske utan att vara bäst på banan eller gjort det, men han har många fans istället som tycker om att interagera, va? Nu är de fansen lite sådär, nu vet de att Max Verstappen kan nog till 95% chans inte vinna ett race i år, men däremot kan han bli två eller trea, oftast trea, och när han blir trea, det är klart som fasen att de inte går in och trycker på knappen då. Det är, men han har gjort det förväntade liksom.
Nej, men det är rätt. Du, vi ska ge en nedåt tumme också till Valtteri Bottas. Han fick en stark tumme upp sist, och det här är också avhandlat på en vis, men för sakens skull ska han nog ha en, tycker jag.
Det tycker nog jag också. Det är svårt med det här med Bottas. Det är ju lite känsligt för vissa, såklart, till att börja med, men vi ska inte liksom se på honom av den anledningen, utan jag vill försöka vara objektiv när jag ser på Bottas, och jag tycker inte han maximerar inte det han har tillgängligt. Han gör det tillräckligt bra, men han maximerar sig inte, och det är nog det som är hela problemet. Och jag tror att det är så fruktansvärt jobbigt att vara på den nivån hela tiden. Och jag tror, om vi tittar igenom hela startfältet, så är det väldigt få som gör det hela tiden, maximerar det de har att köra med. Det är bara det att Lewis Hamilton är mycket närmare att maximera hela tiden, och Bottas mäts ju mot honom, va? Och det, jag tror att det är mentalt väldigt tröttande att ha det på det viset. Det här är väl också något vi har pratat om, Erik, förut, att Bottas måste kanske ändra sin inställning till varför han är där och vad han gör, för att få det lite lugnare i huvudet, så att säga, va? Inte jaga så mycket på någonting som ändå förmodligen är onåbart.
Men det är det där som är grejen, att man kan ju inte släppa det. Det är klart att så här, det har vi hört massor av gånger, att när man jämför sig med sin teamkamrat som är lite snabbare än vad man själv är, då går det oftast bättre om man istället bara fokuserar inåt och fokuserar på sig själv och gör det bästa man kan. Och sen ibland så hamnar man lite efter, men ibland hamnar man före också. Men jag tror att när man sitter i en Mercedes där en av världens bästa förare sitter bredvid den och vinner VM-titlar i parti och minut, då finns ju den där pressen. Jag menar, om inte annat utifrån sett, om man sitter man i en hasbil och blir slagen. Ja, men det är inte, jag menar, det är klart att pressen finns där, och pressen som man lägger på sig själv som hasförare antar jag är lika stor som Bottas har i en Mercedes, men det är just pressen utifrån att han borde ju kunna utmana VM i den där bilen, men han kan inte.
Nej, och det är den enda bilen som kan utmana VM. Eller hur? Det är den enda bilen som kan utmana VM utav de 20 som
finns. Ja, och det finns ju desperation från sådana som oss också, eller fans överhuvudtaget, att det här kommer igen nu genom en match, så att det blir lite spännande för en gångs skull. Och det tror jag också är en svår grej att komma runt, för att även om han är liksom nästan som en psykopat och kan koppla bort det, så tror jag att det liksom, jag vet inte hur man skulle kunna göra det. Och jag menar, apropå det du säger, hur jobbigt det är. Ja, men kolla på, vi har ett bra exempel på i Nico Rosberg, som han tyckte att det var för jobbigt. Så han vann den där VM-titeln 2016 och sen så la han ner. Han bara, nu är det inte värt det längre.
Jag förstår det till 100%. Och det blir mer och mer tydligt för varje år som går varför Rosberg gjorde som han gjorde. Och han är obesegrad efter den säsongen. Så det kan han sova gott med på nätterna. Hamilton fick inte chansen att slå honom igen. Komma tillbaka och slå honom. Det blev 2-1 de två emellan. I åren i Mercedes, så att säga. Jag mycket stor förståelse för det. Tumme upp då till Charles Leclerc. Måste det ju bli. Jag menar, vilken form killen är just nu. Otroligt, otroligt stark. Ferrari som naturligtvis jobbar hårt med sin bil, uppdaterar och Det här var väl första gången de hade hela sitt uppdateringspaket på bilen samtidigt. Och just nu, och det var ju också någonting som många av de som tittar lite noggrannare på racen hade kommit fram till, att Leclercs kvalvarv var ju någonting osannolikt bra. Där han kör bilen på det sättet som den behöver för att vara så snabb det bara går med en Ferrari just nu. Och han backade ju upp det väldigt bra också genom att dels kvala sig vidare då på gula däck i Q2, vilket visade sig då till slut vara en väldigt smart taktik. Och körde sen oerhört stabilt och var ju faktiskt ohotad fyra i mål. Och fyra med en Ferrari just nu i den form som den har varit tidigare under säsongen, det är riktigt, riktigt, riktigt bra. Och bara 5 poäng nu bakom Perez i VM. Det är ju, och nu har Perez visserligen missat 2 tävlingar, men det är ändå otroligt bra. Och Vettel kan ju som sagt inte göra det.
Nej, och det är, för det första är det osannolikt tycker jag. För man har ju nästan räknat bort Ferrari för att de är så himla dåliga, bla bla bla. Och så tittar man konstruktörs-VM och där är de långt ner fortsatt då. Men sen så då, jag har liksom även lite mentalt kopplat bort Leclercs VM, alltså i förra VM-tabellen. Men just det där att han är bara 5 poäng ifrån fjärdeplatsen i VM, det är ju... Var kom det ifrån? Och visst, nu var han på pallen där i början av säsongen och det såg bättre ut då än vad det gjort på sistone. Men just bara av det faktum att Vettel inte klarar av det, det är ju någonting bara där. Och apropå de som tittar närmare på Leclercs kvalvarv, så då är ju Vettel en av dem. Och han sa ju bara hatten av. Det är, jag kan inte göra det han gör i den här bilen.
Han är i en annan liga, sa han mycket storsint då. Och han har också sagt att han måste tro att han ger, att Ferrari ger dem båda likvärdigt material. Jag är däremot inte helt säker på det. Varför de inte skulle göra det från Ferraris sida, det har jag ingen aning om det är någon idé om att det är bra om det ser bättre ut för Leclerc som ska vara kvar i teamet än det gör för Vettel. Några sådana konstiga grejer. Men att Ferrari gör konstiga grejer emellanåt i avseende sånt, när det gäller liksom paritet i teamet och hela den grejen, så skulle det inte vara förvånande om det skilde någonting i deras förutsättningar, så att säga. Men jag tror i huvudsak att det är Leclerc som gör skillnaden, och väldigt stor skillnad just nu mellan honom själv och Sebastian Vettel. Och det är inget man snackar bort, alltså att köra ifrån en fyrfaldig världsmästare på det här sättet. Och sätter väl återigen Marcus Erikssons prestation då det året de körde ihop i ett annat perspektiv. Leclerc är helt enkelt en väldigt, väldigt bra reseförare.
Och man önskar så mycket att Ferrari-motorn kommer att se lite bättre ut nästa år.
Det kommer den. Det är jag helt säker på att den kommer att göra. Det är ingen tvekan om att den kommer att göra det. Det kommer att gå betydligt fortare för Ferrari nästa säsong. Men frågan är om de når hela vägen fram. Om de når upp till den nivå de hade innan de blev tillsagda att köra den på ett annat sätt.
Nu ska vi prata Racing Point. Vi har nämnt Sergio Perez en hel del redan. Han får en tumme upp. Han var ju som sagt sist efter uppstötningen med Verstappen på första varvet. Sen länge i P6:an trillade han ner något då i slutskedet av racet. Men det var en otrolig insats. Däremot, Lance Stroll får den största tummen ner i det här avsnittet. För han kraschade i träningen och sen igen i race, både kurva 1. Och apropå att inte göra allt man kan i en bil, det är ju Lance Stroll just nu i Racing Point-bilen. För den är väl sannolikt då den tredje snabbaste bilen i fältet just nu.
Ja, i konkurrens med ett par till. Men jag håller verkligen med dig. Alltså Lance Stroll just nu... Lance Stroll är duktig att köra racerbil. Han har fått gedigen utbildning. Pappa byggde en go-kartbana hemma på tomten när han var liten. Och han har liksom kört igenom klasserna. Han har fått gedigen utbildning i Formel 3 och hela den biten. Nu körde han inte Formel 2. De köpte helt enkelt egna Formel 1-bilar och testade med. Ni förstår vad jag pratar om här. Killen har verkligen fått alla förutsättningar att bli duktig och bra racerförare. I Lance Strolls fall sitter det i huvudet bara. Och jag ställer mig fortfarande frågan till, och det säger jag för att jag har hört lite från annat håll att han kanske är i Formel 1 av fel anledning, och att Lawrence Stroll, hans pappa, vill att Lance ska vara i Formel 1 är väl ingen tvekan. Och jag tror inte en kille i den åldern som Lance Stroll är tycker det liksom är dötråkigt att köra Formel 1. Men han är inte där mentalt. Han tar tokiga beslut, han gör dåliga insatser blandat med bra insatser. Och det är det som är så tråkigt. Han kan ju när han vill vara riktigt, riktigt bra. Men just nu gör han inte det. Och det här fruktansvärt klantiga som både han och teamet gjorde när det gäller covid-grejen i Tyskland är ju också ett liksom tydligt tecken på att man tänker konstigt i teamet för närvarande. Och det känns än mer märkligt att det är Perre som åker ut av de där två. Jag förstår ju varför, jag är inte dum, men det är ändå så himla trist sett till framtiden för det där teamet.
Mm. Jag håller med. Och när jag tänker på Lance Stroll så tänker jag lite på honom som en okul Kimi Räikkönen. För han är som Kimi Räikkönen, han är lika tvär i mixed zone när man ska intervjua honom efter racet. Vi fick inte ut den intervjun efter det här loppet, men det var ju som att han var ju liksom, visst, nu hade han haft ett dåligt resultat, men han ville inte vara där. Och det känns ibland inte som att han vill vara Formel 1-förare. Skillnaden på Kimi Räikkönen är att han backar ju upp att han vill vara i Formel 1 på banan. Han visar ju lite geist och go och vilja på banan. Mm. Men ibland så är det som att Lance Stroll är där fysiskt men inte mentalt.
Nej, jag håller helt med. Det är en sån korrekt analys runt honom som jag ser i alla fall. Sen är ju den utan att känna Lance Stroll personligen, men vi har ju varit inne på det förr. Han är ju en ganska liksom oskön kille att stöta ihop med, prata med. Rent allmänt får aldrig någon kontakt med honom. Han bjuder liksom inte till där heller. Och visst, har man den bakgrunden han har, då kanske man, vad ska jag säga, uppfostras i den annan. Jag har ingen aning. Jag vet inte varför han agerar som han gör. Tråkigt är det under alla omständigheter. Och just nu inte speciellt kul för honom själv heller att köra racerbil när det går som det gör.
Nej. Någon som har lite roligare racerbilar och också kanske ännu mer nu när han får en tumme upp, och det är ju Pierre Gasly. Han är ju i sitt livsform. Han har tagit 63 poäng på 12 race. Samma total han lyckades skrapa ihop på 12 race i Red Bull. Nu är han alltså i Alfa Tauri. Och gör bättre resultat sett i förutsättningarna helt klart. Och han är alltså bara en poäng ifrån Alexander Albon, som ju sitter i moderteamet Red Bull Racing.
Undrar vad han har gjort hos Red Bull. Undrar vad som hände hos Red Bull för Pierre Gasly. För han är ju paria för dem. De vill uppenbarligen inte ha honom tillbaka, trots att han kör på det viset som han gör just nu. Och precis som du säger, är i sitt livsform. Samtidigt som Albon har satt, han har hoppat in i hissen och tryckt på källarknappen. Och den bara faller just nu fritt, den här hissen. Mm. Och förmodligen så kommer den när den väl stannar och öppnar dörren ut ur Formel 1. Och det är det jag tycker. Det är fascinerande vad som än händer. För jag vet inte, det kanske jag har nämnt tidigare, men jag stötte ihop med Gasly en gång under lite mer avslappnade former, och då antydde han att det var liksom, det var inte precis så som det såg ut utåt, det som hände i teamet under den perioden han fick vara i Red Bull. Va? Hur det var saker och ting som han uppenbarligen som han satte sig upp mot och försökte protestera mot eller förändra eller vad det nu än var, för att han själv skulle få chansen, och kanske uppfattade det som obstinat eller ingen aning, va? Men något har ju hänt i vilket fall som helst som gör att han inte är speciellt omtyckt i Red Bull-organisationen för närvarande, va? Men det som håller honom kvar just nu, det är ju att han är sjukt snabb i Alfa Taurin och ser ju till att de samlar ihop bra med poäng för närvarande. Och han kör ju brallen av Daniel Kvyat dessutom, som också har varit uppe i Red Bull och vänt och varit på pallen och sådana grejer. Va? Så att det är ju inte vem som helst som han gasar ifrån Pierre Gasly för närvarande. Va? Och jag måste säga att jag är imponerad av honom. Mycket imponerad. Och på något sätt så hoppas jag att han kan landa en sits i Renault på sikt. Även om det inte händer nästa år, så säger jag att det händer till 22 år. Inte för att jag tycker illa om att komma på något sätt, men på något... Jag vet inte. Gasly, jag skulle vilja se Gasly komma bort från Red Bull och se vad det skulle betyda för honom personligen.
Mm. Ja, jag håller bara. Det, jag kan inte säga någonting annat än att jag hoppas på det. Inte minst för att få kanske lite tydligare bild av vad som händer i Red Bull och hur det är där. Jag tror att hans memoarer när de kommer en gång, någon gång i framtiden, kan vara ganska intressant att läsa. Mm. Men då kan man ju fråga sig då, du pratar om att hissen är fritt fall för Albon och han kommer få eventuellt lämna Formel 1 i slutet av den här säsongen. Förtydliga, tack.
Nej, men Alex Albon har ju fått två tävlingar på sig att prestera för Red Bull ifrån, det var de ju faktiskt ganska tydliga med i flera intervjuer under helgen som var, att den här och nästa helg, för till Turkiets Grand Prix, då ska de ha bestämt sig hur de gör nästa säsong. Och Alex Albon, han stärkte inte sina aktier i Portugal, han hade ju ändå en hygglig startposition men gick bakåt under de inledande varven, kom ju aldrig därifrån. Han kom aldrig därifrån. Och jag vet, Rickard och jag hade lite så här diskussioner. Han tycker inte Albon är bra och kvala naturligtvis. Och är inte räckt till mot Max Verstappen. Det är vi överens om. Däremot har jag tyckt att Albon har varit ganska bra att racea. Han har ju liksom tagit sig upp genom fälten och kommit tillbaka från sämre startposition hela den biten. Men jag vet inte om han ens har det kvar längre. Det är därför jag nog ger Rickard att jag håller med om det numera. Att Albon också där börjar visa vissa svaghetstecken. Och då har han ingenting som talar för att han ska få vara kvar i Formel 1. Inte förbannade dugg, ärligt talat. Och ja, jag kanske tog in när jag sa att han är på väg ut i Formel 1. Säg att han flyttas tillbaka ner i Toro Rosso då. Och ska dela bil i sånt fall med, men det kan han inte göra, vet du, om det är så att Gasly åker på den här nivån och inte får någon plats någon annanstans, då är det ut som gäller för Albon, ut ifrån Formel 1, sen så kanske han blir kvar hos Red Bull i en annan form, men han kommer inte att vara kvar i Formel 1, för det blir Gasly och Tsunoda som kör för Alfa Tauri nästa säsong, skulle jag inbilla mig i alla fall, om det är nu så att Albon får lämna Red Bull och Red Bull börjar titta utanför team eller utanför sin egen förarpool, vilket de har aviserat att de gör, och då ligger som sagt Nico Hülkenberg väldigt, väldigt bra till då att sy ihop en sån deal.
Exakt, och det som skulle kunna vara räddningen är då att om Red Bull trots allt då skulle ta upp Gasly igen i stora teamet, för då...
Ja, fast det har de ju sagt att det kommer inte att göra. De kommer inte att göra det.
Nej, exakt. Men det är väl egentligen den enda räddningen som finns. För att de flyttar nog inte ner dem i Toro Rosso. I så fall ska de ju inte ta upp Tsunoda då. Så det är väl de två minichanserna som finns för Albon i övrigt. Men jag vet inte riktigt. Och jag menar, var ska han ta vägen då? Det är ju ont om styrningar som sagt. Och, ja,
så att, ja, det blir inget. Det blir inget Formel 1.
Nej, exakt. Jag stöder bara din tes här om att han är på väg ut ur Formel 1, potentiellt.
Ja, jag kan inte heller se. Och jag vet inte vad, det är klart att de hittar något att köra åt honom. Jag menar, det har ju Marco varit ganska stolt med, att alla de som har kört för Red Bull är på något sätt anställda i team eller i någon organisation och med hjälp av Red Bull då givetvis. Så att de kommer säkert att ta hand om honom i det avseendet. Va? Men i Formel 1 tror jag han är på väg att avsluta sin karriär. Om det är tillfälligt eller för alltid, det får vi väl se. Men så ser jag på det i alla fall för närvarande. Och naturligtvis en lika stor tumme ner faktiskt som Lance Stroll får just den här senaste helgen. En mycket bättre och intressantare tumme upp då till Max Verstappen. Den är lite tveksam efter den här grejen med Stroll, tycker jag, på träningen. Det är så här... Det är så här Max Verstappen gamla skitvanor. Han beter sig som ett svin över radion. Han kör dumt, rent av korkat i den situationen. Och jag måste säga att det är sånt, tycker jag, är tråkigt när han faller tillbaka i gamla synder. För han är så himla, himla bra. Och han är superkonsekvent fartmässigt på banan och hela den grejen. Va? Men att säga de sakerna han sa på radion och sen efteråt bara konstatera att det där är ingenting jag har problem med. Och någon som har problem med det, så är det deras business. Då har man ju liksom inte, då är man inte mentalt mogen, tycker jag. För att så som han beskrev Lance Stroll över radion, även om det är affekt, så tycker jag det är under all kritik att göra det. Och jag, bara som jämförelse, Lando Norris hade väl också uttryckt sig lite bryskt mot Lance Stroll efter att de var ihop i själva racet, men han bad ju om ursäkt efter racet. Och jag har full förståelse för att man kan säga fula saker när man är arg och när det händer. Inga som helst, jag har gjort det massor med gånger själv, men man får ju be om ursäkt efteråt. Man kan inte ställa sig efter och säga, det där inte jag har något problem med, det skiter jag i. Har ni problem med det där, så kan ni dra till helvete, typ. Och där blir jag lite lack på honom. Jag gillar inte det hos Max Verstappen. Så får han inte göra, tycker jag.
Nej, jag håller med. Jag har svårt för den sidan hos Max Verstappen. Sen så tror jag på något sätt att han har någon konstig taktik där. Att han, jag tror att han liksom på något sätt, undermedvetet eller medvetet, så spelar han liksom det långa spelet här. Och det är ju lite den där grejen att, det har vi hört flera gånger, att det spelar roll. Om man är jagad av en förare, så kör man annorlunda beroende på vem det är som kommer. Jag kan tänka mig att har man Sato i back, Takuma Sato, alltså IndyCar i backspelarna, så är man lite mer försiktig än många andra. Och det är samma sak med Max Verstappen, tror jag, just för att han, hela hans persona, och jag tror att han vill utstråla det, att han liksom, no fucks given, helt enkelt. Jag är helt totalt hänsynslös när jag vill vara det. Och jag tror att det, på något sätt så är det någon tanke han har.
Jag tror inte alls att det är så beräknande. Jag tror bara att han är rädd för att be om ursäkt. Jag tror inte han är bekväm med det. Att framstå som svag. Han tror att han framstår som svag när han gör det. Jag tror bara att det är sådana konstiga grejer som... Jag menar, hur svårt ska det vara? Sorry mate, jag uttryckte mig jävligt korkat här. Jag tar tillbaka alltihopa. Självklart så... Jag menar, det är alla, när man lugnar ner sig, kommer ju fram till en annan slutsats än när man är riktigt uppjagad. Men då sätter han upp en sköld framför sig, liksom att jag bryr mig inte. Jag skiter i allt vad ni tycker. Jag kör mitt race, liksom.
Mm. Nåväl, vi får passa på att fråga honom om vi får chansen.
Exakt. Vad jag tänkte säga var nu att han är ju jävligt bra att köra racerbil, och vi får väl nöja oss med det. Han gjorde det bra nu senast också, trots allt han var med om på första varvet, som han inte var skyldig till överhuvudtaget för övrigt. Och han studsade tillbaka, så otroligt imponerande. Och men han är där. Och hade Bottas bara dabbat sig lite grann till, då hade han kunnat vara där och hacka också. Va? Han är otroligt stabil. Alla gånger han har gått i mål i år så har han slutat på pallen. Det säger väl allt egentligen.
Och är bara 17 poäng bakom Bottas. Så det finns en andra plats där att hämta om man vill.
Just det, så är det. Jaha,
du, McLaren då? Ja, vi börjar med McLaren där. Att vi ger en tumme upp till Carlos Sainz och en tumme ner till Norris. Det är väl inte riktigt så här till dem personligen rakt av då. Men vi talade ju i helgens sändningar, om ni såg i söndag, så visade vi ett reportage där han pratar om tur och otur. Och han tror att man kan ha lite tur och otur, och det enda vägen ut är att jobba hårt, så kommer det tillbaka till den. Och det har lossnat för Sainz nu. Han har, jag tror att det är två raka topp 6 placeringar, och han slutade sexa i söndags och var i ledningen då. Det har dock fallit samman för Lando Norris. Det är tre raka race nu utan poäng. Och det här är ju ett problem för McLaren, för att de är fortfarande med där uppe. Det är fortsatt alltså 6 poäng mellan Racing Point högst upp, sen tror jag att det är McLaren, och sen Renault därefter. Men tänk om båda bilarna skulle kunna leverera på det sättet som en av dem normalt sett gör, då hade de suckit iväg med det, tror jag, i konstruktörs-VM.
Visst, 17 är det så. McLaren 124, Renault 120, Racing Point 126. Så det är väldigt tajt de tre emellan. Och därför så har man inte råd med sådana off-helger. Dess bättre för McLaren är ju det att Racing Point hade också en off-helg med ena bilen. Renault hade väl en okej helg, får man väl ändå säga, med två väldigt vitt skilda. Jag ska komma till det strax. Men de hade en okej helg från Renaults sida. Utan att ha någon bra helg så hade de ändå en okej lägsta nivå. Medan Racing Point och McLaren hade bara varsin bil där framme. Och det är väl precis som du säger, va? Tummen ner till Norris, ja, det kan man ju säga. Va? Hans race blev ju oerhört påverkat av det som hände ihop med Lance Stroll. Sen var det ju svårt att komma tillbaka från det. För Sainz del så var det ju lite... Men när man kör som han gör under ett första varv, då är det ju också stor risk att man hamnar i lägen som inte ger så mycket tur. Men han var ju sjukt imponerande under det första varvet, och som sagt, då överraskade oss alla med att ta över ledningen. Sen tycker jag att det är lite tråkigt att det blir så supertydligt att en bil som McLaren är så pass mycket långsammare trots allt än både Mercedes och McLaren, att de har liksom inte en chans ens i en era när det är erkänt svårt att köra om. Så har de har inte ens en suck att hålla emot överhuvudtaget. Det är fortfarande ljusår för McLaren fram till att vinna eventuella race på ren fart.
Ja, de varvades ju, så att det säger väl allt egentligen i slutändan. Så att då där handlar det liksom inte om track position, och det är ju också, det blir en konstig dynamik i ett race då, för att då man kan ju prata om track position, att man kan, då kan man hålla folk bakom sig, men när det är på den nivån, alltså den nivåskillnaden är ju extrem alltså, och det är ju verkligen någonting som man får hoppas att de liksom närmar sig nästa år redan just för att bilarna är i praktiken de samma, och sen så då till 2022 att det blir mer jämnt helt enkelt, för att det behövs verkligen Formel 1 just nu.
Så är det, definitivt så. En sista liten tumme upp, Erik. Och den har nog alla suttit och väntat på nu. När ska de nämna Kimi Räikkönen ordentligt? Och det måste vi göra. Och vi gjorde det i sändningen också. Det här var nog kanske Kimis bästa prestation på ett par år, känns det som. Det här inledande varvet till att börja med. Men jag tycker körningen rent allmänt. Fighten han hade med Sainz lite senare i racet. Det fanns en massa grejer som hände som jag tycker pekar mot att Kimi Räikkönen fortfarande har glöden inom sig och kan köra racerbil otroligt fort när han har rätt material. Nu hade han inte det den här dagen heller, men han gjorde mycket, mycket mer med Alfa Romeo-bilen än vad den egentligen var värd. Han smickrade bilen med det här första varvet. Synd att han inte får ta den här VM-poängen. Nu är han fortfarande bakom Giovinazzi i teamet, i tabellen, vilket han skiter fullständigt i för sig. Och han vet att han kommer köra en säsong till och hela den biten. Det är inte bekräftat, men jag tar det för givet. Det var kul att se. Det var kul att se Kimi. Det där var den gamle Kimi på något sätt. Där han körde ju så fort förbi alla, så han började ju undra om det var något fel på de andra. Vad håller de på med? Var det inte lite så? Det kom lite radiotrafik. Han undrade om det var någon... Är det säkerhetsbil eller vad är det frågan om här? Och det är också lite kul. Han hade ju en bil som han kunde göra liksom som han ville med under de här inledande varven. Va? Men samma sak där som med Carlos Sainz. De har ju inget att sätta emot när de andra börjar komma igång, förrän de kommer ner i det skrået av bilar där de är ungefär lika snabba, och då kan de börja bita ifrån. Och han och Ricardo låg ju tämligen jämsides genom hela det här racet egentligen.
Absolut, och du nämnde där att du ser det som självklart att han kommer att skriva på för Alfa Romeo. Vi vet ju att Kevin Magnussen och Romain Grosjean annonserade att de kommer lämna Haas i slutet av den här säsongen, och vi tror att vi vet vilka som ersätter.
Vi tror att vi är helt säkra på.
Exakt.
Nej, men jag säger det nu. Nikita Mazepin och Mick Schumacher tror jag kör för Haas, eller jag tror att jag är säker på det.
du tror att du vet.
Jag tror att jag vet.
De ska köra det.
Nej, jag har hyggligt bra källor på det i alla fall. Jag tror också att det betyder på samma gång att Antonio Giovinazzi har kört till sig ytterligare ett år i Alfa Romeo tillsammans med Kimi Räikkönen. De två får fortsätta. Jag har inte heller här det 100% bekräftat på något sätt. Gissar mera när det gäller den biten, men när man vet vad som händer i Haas, ja, då blir det enklare att lägga pusslet i Alfa Romeo, om man säger så. Och jag tycker faktiskt att Giovinazzi kan vara värd en säsong till då, tills dess det nya reglementet kommer, för att visa att han kanske är värd en fortsättning då också. Det vet vi inte, men han får ett år till på sig. Och det är ju ändå, han är ju inte sämre än en eventuell Ferrari junior då, om det var så att Ferrari hade tänkt slänga in två juniorer, vilket jag i och för sig har svårt att tänka mig, för det kostar en del pengar trots allt. Så att nu är ju inte det gratis för Ferrari att ha Giovinazzi i Alfa Romeo heller. Och om vi ser till vad Ferrari då spenderar, så tror jag att de kan få ut mer genom att låta Giovinazzi få ytterligare ett år tillsammans med Kimi Räikkönen än vad de skulle få om de stoppade in Schwartzman eller Callum Ilott. Nu är det Mick Schumacher som får chansen. Han har sin kända pappa såklart som hjälper till. Och Nikita Mazepin då som har en väldigt rik pappa.
Pappan hjälper till där också.
Kemföretag, det kan man säga. Det kan man säga. Och det där är ju den absolut troligaste lösningen för Haas då inför 2021. Det ska bli sjukt intressant att se, tycker jag, de två tillsammans där i Haas-bilen nästa år. Får se om de kan göra ett bättre jobb än vad Romain Grosjean och Kevin Magnussen gjort så här långt.
Vi tror att vi vet hur det ser ut i alla fall. Och det jag också tror att jag vet är att vi ska till Autodromo Enzo Edino Ferrari. Det coolaste namnet på en bana ever, kanske.
Ja, kanske.
Dit ska vi helgen.
Oh, jag har starka minnen från Eva där senast. Det har jag. Jag kommer så väl ihåg. Ni minns
tror
kanske...
Tror du att du vet att du har starka minnen?
Nej, men jag vet att jag har starka minnen. Nej, men det är så här, man tänker tillbaka på just den här säsongen 2006. Det var vårt första år hos våran nya, eller ja, i MTG-organisationen då. På den tiden så sände vi faktiskt i tre kanaler under den helgen också. Vi började på ZTV på fredagarna, sen körde vi TV6 på lördagen tror jag och TV3 på söndagen. Och det här med att TV3 skulle vara med, det gjorde ju att vi fick en lite speciell uppställning när det gäller reportrar det här året, som man, från treans håll då, tyckte var en bra idé, nämligen Carolina Gynning då och FCZ-Tore. Kommer ihåg i Studio Formel 1 med Robert Aschberg i studion, i alla fall delar av säsongen och hela den grejen. Det var en ganska rörig period innan det hade satt sig riktigt i vår organisation hur vi skulle presentera Formel 1. Men just det här året då, 2006, då var ju, för Carolina Gynning och FCZ-Tore, de följde med ut på två race. Och det var just Monaco såklart, och det var på Imola. Och det var Carolina Gynning, hon ådrog sig en viss uppmärksamhet i depån skulle man kunna säga. Och jag kommer ihåg en bild som jag har, det var när hon gick där inne och det stod typ 30 stycken såna här orange overaller runt omkring henne och tog bilder. Det vill säga funktionärer på banan då. Och hon åkte iväg på någon fest med Flavio Briatore, hela den där grejen. Det som man sökte från produktionen då, som hon skulle leta upp då i form av glamour ifrån Formel 1. Jag tror man kom på sen att det är inte så glamoröst.
Nej, och jag var ju tv-tittare vid den här tiden, och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så förkastligt, för att hon gick nämligen och köpte en Ferrari t-shirt som hon gick runt med, så hon hade en stor, eller liksom, du vet, en röd t-shirt med ett stort Ferrari-logga på bröstet medan hon gjorde tv då. Så det skulle vi inte se idag att du hade på dig, om man
Nej,
säger
det skulle ju se speciellt ut om jag hade det.
Jag tror.
Ja, men FCZ-Tore, han är ju rolig alltså på alla sätt och vis. Han gick fram till någon truck i bar där, kommer jag ihåg, och ställde den mest konstiga frågan, så de bara stirrar på honom och undrar vad han menade överhuvudtaget. Jag minns inte exakt vad det var för fråga, men det var en speciell helg i alla fall, och det är dit vi nu ska. En annan speciell grej som jag gjort där, det var att jag och Eje blev uppbjudna på middag hemma hos Pierluigi Martini, kommer någon om? Som körde
för
Minardi. Exakt, körde för Minardi och bor precis ovanför Imola. Så vi varit uppbjudna på grillfest där, och jag fick åka lite helikopter. Det har ju alla, en helikopterplatta i trädgården, eller hur?
Ja,
det måste man ha. Jag har två, så att jag har för gäster också. Men i alla fall, så då stod det en helikopter där i alla fall. Så vi fick flyga en liten repa ner över Apenninerna och ner och titta på Mugello. Tog en liten repa tillbaka som blev lite käk på kvällen. Så att jag har ett så starka minnen för just Imola. Det är en häftig del av Italien. Man bor i Bologna och det är inte så långt till Maranello. Och det är nära för Toro Rosso eller Alfa Tauri då, hela den grejen. Så att det kommer att bli, tror jag, roligt för alla. Och det blir en speciell helg där också då, eftersom det är en tvådagars helg. Det vill säga bara lördag söndag.
Precis, vi har haft en sån redan i år, men det här är den första anordnande sådan, så att det kommer vara 90 minuter träning på lördag, sen kval, sen race. That's it. Vilket också gör det lite speciellt rent produktionsmässigt, för att normalt sett så har vi den där mediedagen på torsdagen, och sen så har vi ganska gott om tid att göra ordning allting. Nu är det liksom träning och sen så tjong. Då har vi liksom, man tänker på att vi har inga bilder från tidigare år på Imola heller, så att när de tränar och sen så har vi några timmar innan kvalet, det är ganska mycket som måste ske sett till bilder på banan. Så att det blir en ny upplevelse och ett test för oss också faktiskt, att producera tv på det här sättet, när vi nu har gjort det på ungefär samma vis i sen 2006 egentligen. Så att det ska bli spännande.
Just det, och det är nog inte helt långsökt att tro att det är det här formatet som man stirrar på för framtiden, för att dra ner på helgernas längd. Sen man kan komma överens om att det här är det bästa. För vi får inte glömma att det kommer en del folk och ändå titta på fredagarna, och den inkomsten, man kan inte ta lika mycket för en tvådagars biljett som för en tredagars biljett, och det bortfallet i ekonomi måste man hämta hem på annat sätt då. Men vi får väl se hur det blir med det. Det här är ju ett coolt ställe som sagt, och det allra starkaste minnet från Imola, det är ju självklart från 94 då Ayrton Sennas krasch, givetvis. Just det, med allt som hände den helgen. Va? Men sen har jag det här året 2005 också, kommer jag ihåg. Renault, Ferrari, Schumacher och Alonso har ju en brutal fight. Hela det här racet igenom i stort sett, där Alonso till slut vinner. Och det är lite bekymmersamt, för det går inte att köra om på den här banan. Som jag ser i alla fall. Det kommer att gå med hjälp av DRS in mot Tamburello. Det tror jag. Men jag ser inte jättemånga andra ställen att köra om på just den här banan. Och med downforcen och farten genom kurvorna som vi har med den moderna Formel 1-bilen så räknar inte jag med någon omkörningsfest direkt.
Nej, men det sa vi faktiskt i Mugello. Det sa vi också till viss del här i där vi nu var. Portimão. I Portugal. Ja. Och det skulle inte heller bli någon omkörningsfest direkt, men det löser sig ändå. Och det är just den här grejen att det är ny bana, lite ny och kort med träning. Det blir bara 90 minuter, det vet vi. Så att det kan kasta upp bollen i luften, förhoppningsvis i alla fall. Jag har god magkänsla och det brukar betyda allt. I den
just
här,
den litar vi ju stenhårt på.
Sporten. Och men det är det hundrade GP:et i Italien. Det är alltså flest F1-race i historien har anordnats i Italien. Och det är första gången någonsin som tre lopp anordnas i samma land under en och samma säsong. Vi har varit Mugello och på Monza och nu på Imola då. Och första racet på Imola kördes 1980. Senaste racet kördes 2006, det har vi nämnt. Och du nämnde att det är nära till Maranello, ännu närmare till Faenza. Det är faktiskt exakt 7 mil från Maranello till Imola och 12 kilometer från Faenza. Så det är ju liksom nästgård. Det är typ som Racing Point har det till Silverstone, nästan.
Ja, nästan, ja. Nej, men visst är det så. Och Faenza ligger då mellan Bologna och Imola. På vägen från Bologna till Imola. Där hittar vi Faenza då, där alltså Alfa Tauri har sin fabrik eller sitt högkvarter. Det här är intressant också att det är första av tre motsolsbanor. Alltså banor som går vänstervarv blir det såklart. Som vi kör nu då. Det har ju inte till vanligheten, trots att vi inte har Brasilien med då, som brukar vara ett sånt motursvarv.
Nej, det brukar ju finnas en del sådana. Jag tror Mexiko
Fem per säsong är det.
Så då är det inte så mycket. Men det blir tre stycken i år, inklusive då Turkiet och Yas Marina Circuit. Och den enda som har kört på den här banan i Formel 1, i tävling i alla fall, det är Kimi Räikkönen. Han är äldst på griden och han var med där 2006.
Just det, i en McLaren den gången då, innan han flyttade över till Ferrari och blev världsmästare året efter. Det var ju som bekant Fernando Alonso då, som blev världsmästare 2006. Är det inte så att Yuki Tsunoda den här veckan ska köra på Imola i Alfa Tauri-bilen, va? En gammal 2018-bil, jag tror att det var på det viset. Det passar ju rätt så bra om hon kan åka dit och låta honom få prova. Jag är lite osäker på om det var just Imola bara, för att det var inte så att man förbjöd teamen att åka dit, vare sig med gamla eller nyare material, för att förbereda sig för de här banorna som normalt sett inte är på kalendern.
Jag tror faktiskt att det är precis så. Det var därför jag håller på att googla här, va?
Ja, det är bra. Kan jag prata så länge. Och som jag nämnt tidigare då, första anordnade två dagars helgen i Formel 1 är det som vi har framför oss då, som är planerad två dagars helg. Alltså det här är ju officiellt sagt att bero på att transporten mellan Portugal och Imola då är logistiskt lite krånglig och man behövde få en extra dag ledigt och därför så drog man ner på bantiden då och tog bort hela fredagen och förlängde då lördagspasset med en halvtimme. Det kommer att räcka gott, helt övertygad om det. Däremot så är det ju så att skulle det regna till exempel eller vara något annat som händer under lördagens träning där, ja då har man ju ingenting att luta sig mot inför racet. Jag ser fram emot den här helgen, det måste jag säga. Det ska bli kul att få se racing på Imola igen efter så många år sedan vi var där senast. Favoritställe.
Ska jag komma med facit runt Tsunoda?
Ja, shoot.
Den 4 november efter racet ska han köra på Imola med en 2018-bil, en Toro Rosso STR13. Så att, på så sätt löste de det.
Då har vi den saken klar. Och vi också börjar närma oss klara, men innan vi stänger butiken, lite IndyCar. Eller vad säger du? Tittar du på racet i söndags?
Ja, det gjorde jag såklart och det var ett rörigt sådant alltså. Och kvalet var ännu rörigare än racet, men det var ju IndyCar i sitt esse, kan man väl säga.
Det var IndyCar i ett nötskal skulle jag säga, för att de har ju en osedvanlig förmåga att röra till det i onödan och de har massa konstiga regler som man inte begriper sig på heller. De har bestraffningar, ett bestraffningssystem som inte för oss i alla fall som följer racing bort utanför USA så blir det ju lite konstigt, vilket drabbade till exempel Felix Rosenqvist under kvalet när han befann sig ha hindrat, jag minns inte vem det var nu, men han hindrade någon bil i alla fall. Jo, det var Alex Palou var det, som kom ikapp då. Mm. Och då förklaringen Felix gav efter då att de har en mjukvara då som ska indikera för föraren om den han har bakom sig är på ett utvarv eller på ett snabbt varv. Och han blev lurad av det där helt enkelt och trodde att det var en bil på ett utvarv bakom honom, och därmed skulle han då lugnt och stilla kunna förbereda sitt eget snabba varv. Istället så hamnade han i vägen för en Palou som var på ett hotlap och fick då sina två snabbaste tider strukna och åkte då ur kvalet, gick alltså inte vidare till Q2 och fick ju bara ett av tre varv tror jag som man fick behålla då, och därmed fick han starta 22. Så det var ju uppförsbacke redan där. Vi visste dessutom att han hade gjort illa i högerhanden, ådragit sig en liten en spricka helt enkelt, en fraktur i högerhanden, och efter, jag tror att det var han var ihop med Charlie Kimble heter han, inte Bobby Kimble, Charlie Kimble på Indianapolis. Och det gjorde ju naturligtvis ont, vilket inte heller var kul, och sen startade långt bak. Så det var nog lite motbacke för Felix direkt där från start. Men han hade ju lite bra fighting spirit och krigade på och testade en undercut-strategi eller en trestopp-strategi, precis som Marcus Ericsson för övrigt, och ja, var på väg upp då när han ådrog sig en punktering då efter sammanstötning med Santino Ferrucci och halkade efter och blev ett varv efter, och sen fick han ju börja om från början igen. Och så där höll det på för Rosenqvists del, och blev en besvärlig resa, men lyckades ju efter många starka omstarter inte minst ta sig upp på ledarvarvet igen och fick då hjälp av ytterligare en gul flagga att ansluta längst bak, och sen började han attackera framåt och helt plötsligt var han uppe på 8:e plats. Och sen började dra ihop sig mot slutet då, och då låg svenskarna ihop 8 och 9, och Felix hade varit ganska tuff i omkörningen förbi Marcus Ericsson där uppe och klättrade på kurben, och ja, du vet, de fick hålla åt sig lite eller, ja, för att inte smälla ihop med varandra då. Och sen på slutet då så blev det inte en likadan situation, men det blev ett omkörningsförsök från Ericsson då in i kurva 1 som slutade med att de gick ihop lite grann och hjulupphängningen för Rosenqvist pajade och han fick åka tillbaka in i depån och slutade till slut 18, och Marcus Ericsson blev 7:a i mål. Och just att den här avslutande incidenten då blev ju lite, åtminstone här i Sverige, väldigt omdiskuterad. Det är många som har synpunkter på det där, att två teamkamrater kör ihop, och det finns ju som bekant två läger och vem man håller på och så vidare. Så att det var lite gurgel i dammen kan man säga.
Ja, men, och vi såg ju inte incidenten, så det är svårt att avgöra någonting. De verkar inte vara värsta ovänner i alla fall.
Absolut. Jag menar,
det är ju lite den där grejen också, att de är teamkompisar men de drivs ju lite som olika team, och det är väl lite så här ett öga för ett öga, och sen så blir det som det blir lite. Sen så det hade varit lättare uttalet om man hade sett det.
Exakt.
Det har inte jag gjort i alla fall.
Inte jag heller, det finns inga bilder på det. Och det enda jag har, det är ögonvittnesskildringar som sa att det var en fair och tuff fight de två emellan då. Marcus dök på insidan och var förbi. Felix försökte hänga kvar på utsidan då, och ja, sen räckte det väl inte till, och så slog de ihop lite grann och så knäckte han någonting i framvagnen där. Men så är det ju. Det är väl, varför ska inte de kunna fightas? Men jag har inga som helst problem med att de bilboxas lite på banan, så länge det inte är uppenbart fula grejer, och det var varken den ena eller den andra omkörningen som jag ser, utan det var fair men hård körning de två emellan, och tyvärr så slutade det ju inte så roligt för Felix. Men om vi ska summera säsongen, så blir de 11 och 12 i mästerskapet, och de har varit hyggligt jämna de här två i samma team nu då den här säsongen. Rosenqvist har en seger, Ericsson har ingen, men var lite grann stabilare då när det gäller topp 10 och topp 5 placeringar. Så att slutsumman av alltihopa är väl att det inte har skilt så himla mycket de två emellan i alla fall, medan Felix kanske haft toppen på ett annat sätt än vad Ericsson har haft.
Ja, och framförallt i kval, det är ju fortsatt, det är precis samma sak som vi pratade om, ja, i slutet av förra säsongen, att det är just kvalen som Ericsson behöver jobba på, och kanske lite mera jämnhet i racen från Rosenqvists sida. Sen så har det varit lite stolp ut av andra anledningar också, att man blir påkörd och sådant. Det är ju svårt att liksom reda ut på eget bevåg, men jag vet inte. Jag tycker när man hörde om det här att vet, båda svenskarna i Ganassi, en av the big three, då hade man, och speciellt då med Dixon som mästare, så hade man kanske haft lite högre förhoppningar sett till resultaten just i år. Men jag kände så här att så länge båda är kvar, vilket det mesta tyder på att de kommer vara, Eriksson verkar vara kvar i Ganassi och Rosenqvist är som bekant verkar vara på väg mot Arrow McLaren, då är jag nöjd, för då är tredje säsong, då känns det som att då kommer vi få se på bullar, alltså andra ja, bullar.
För att jag tror att just för de här två gossarna så tror jag att det krävs några år faktiskt att komma in i den här typen av racing. Vi ser ju en sån som Pat O'Ward som gör det väldigt, väldigt bra, och vad slutar han fyra va? Till slut. Flera andra som jag tycker har imponerat, som har liksom byggt sin karriär i USA. Jag menar, Pat O'Ward var över till Japan och var inte speciellt framgångsrik. I F2 gick det inte att köra överhuvudtaget. Visserligen inte i något bra team och med små förberedelser, men det är olika. Och det tar lite tid att komma in i det såklart. Va? Visst kan jag tycka att förare på den här nivån ganska snabbt ska falla in i det, men det finns många exempel på vad erfarenhet ändå betyder, de här rullande starterna, hur man letar luckor just i omstartsögonblicken. Och där är en sak som jag skulle vilja lyfta fram hos Felix faktiskt. Hans omstarter nu i söndags inte minst var ju fan så aggressiva. Så han där tar han ju positioner. Och visst, det kan ju vara ibland mot förare som vet att de inte behöver fightas mot just honom. Som i det här fallet när han låg ett varv efter och togs förbi Hörta i någon omstart. Men det var ju viktigt för honom att kriga sig upp och leda varvet. För han visste ju att sannolikheten för flera gulflaggor finns där. Och då måste man vara aggressiv i de här lägena för att dra nytta av det. Det var ju det som i slutändan gjorde att han överhuvudtaget kunde vara med i matchen och fightas om någonting. Det var inte frågan om någon sån här... Man kan inte köra in ett helt varv så mycket snabbare än någon annan är man inte. Utan man måste ju ha lite röta med det som händer runt omkring. Men just det där med... Det är ju en detalj i det hela. Kvalen nämner du. Egentligen har väl ingen i Chip Ganassi gjort de där toppprestationerna kvalmässigt under säsongen. Och det finns antydningar om att de setupmässigt kanske haft lite jobbigare att hitta rätt med de här bitarna. Inte bara för Marcus som jag tyckte nu senast hade hundradelarna verkligen... surt på fel sida, men det kan man inte skylla på, utan man måste ju vara på rätt sida om det. Men även Scott Dixon har ju kämpat med att kvala tillräckligt högt upp, och där verkar ju Felix vara den som kan få ut mest av paketet som de har haft i år. Och det där, det ska bli intressant att se vad de kan göra åt under vintern här nu när man försöker få till en bil, för det är det här med aeroscreenen tror jag som har ställt till det, där Andretti till exempel har började säsongen dåligt men har kommit väldigt starkt här på slutet. De hade ju första tre platserna i racet innan de fick hybris totalt och kraschade bort sig på alla möjliga konstiga sätt. Och det tycker jag är rätt talande. Där har ju Ganassi gått åt andra hållet. De var ju bra. Han vann ju de fyra första racen, Scott Dixon, men sen har det gått lite trögare efter det då. Så att de har gått lite åt varsitt håll då. Det där har det nog att göra med att den här säsongen var den första med aeroscreen och att det har varit ett konstigt år med lite körning rent allmänt.
Ja. Men det är ju det där också med IndyCar, att det som du nämnde där, att man i Rosenqvists fall och att vänja sig vid IndyCar från europeisk racing. Jag menar, nu har vi följt IndyCar väldigt nära de senaste två åren och jag har svårt att liksom få in huvudet att när man i ett varv efter, ja, men du har känts på segern fortfarande. Det är 40 varv kvar. Och det, jag tror att det är rätt så. Tänk dig från en förarperspektiv att så här, jag går för segern. Jag är varv efter, men jag går för segern. Och visst, de vet ju också att chansen är mindre. Men det går. Och det är där jag tänker liksom att ja, det är nog... Det tar nog lite tid att vänja sig vid det. Och då menar jag inte bara körningen, utan bara hur man lägger upp ett race. För att helt plötsligt så kan... Så, jag menar, jag tänker på andra förare också som helt plötsligt är, nu är jag vinnarhålet. Och så går åt andra hållet också. Det måste ju också vara fullkomligt knäckande när det inte handlar om att så här, nej, men jag gjorde det där misstaget i kurva 3. Det var därför det blev så. Nej. Utan det är bara...
En gul flagg vid fel tillfälle. Precis, en gul flagg vid fel tillfälle. Du passerade depåinfarten med 100 meter och så får du åka tre varv medan som samlar upp fältet och sen måste du komma in för att slut på soppa. Och sen är du smoked liksom. Så men jag kan också tycka det är inte alltid det mest liksom rättvisa systemet de har där borta, va? Men samtidigt är det ju så att det är lika för alla och alla drabbas någon gång. Men fortfarande är det så att några förare är mer konsekventa där upp än andra, och det är ingen tillfällighet, va? Det är typ Scott Dixon, det är Joseph Newgarden. Kolla på Newgarden som vinner det här racet från det startläget han hade, och liksom hur han fightades och krigade, hur han tryckte sig förbi Will Power utan några som helst betänkligheter på en teamkamrat som visste spelets regler och liksom inte gnällde över det. Han dabbade ju sina egna möjligheter sen senare, men Scott Dixon vid något tillfälle, hur han smet med där och hur han kalkylerar med riskerna kontra vad han kan vinna på att göra som han gör, va? Det där är ingenting man lär sig på en dag, och några kan fladdra till, va? Och göra starka resultat, men att göra dem hela tiden och ha en väldigt hög lägstanivå, det är det som är det svåra i IndyCar, och det kräver nog rätt många år innan man kommer in i det hålet riktigt.
Hoppas att det räcker med två så att vi får se en mästerskapsutmaning.
Ja, men det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Båda två kommer ha möjlighet till, oavsett nu då. Men om vi kommer tillbaka till det, så är det väl så att det är bara en formalitet nu innan det bekräftas att Rosenqvist hamnar då i Arrow, McLaren, Schmidt, Peterson till nästa säsong, och att Eriksson då förhoppningsvis också då sätter penna på pappret med CGR, Chip Ganassi Racing, och ytterligare en säsong. Sen tror jag faktiskt, jag har fått på känn att det kan vara någon mer överraskning på gång. Vi får se lite vad som händer, va? Men Silly Season i IndyCar inte över ännu i alla fall.
Nej, men det är veckans podd, eller hur?
I allra högsta grad. Vi ber att få rekommendera oss och återkommer nästa vecka igen. Ha det gott. Hej då!
Hej då!